Du hører på Space News av Space Antenne. Nyhetene for denne episoden oppdateringer om månelandingen Odysseus, det lyseste objektet noensinne har blitt observert, James Webb Telescope har sett nærmere på en supernova som kanskje en nøytronstjerne. Jeg Oskar, og med meg i studio har jeg Simen.
Hei.
Da må vi kanskje først og fremst beklage for at denne episoden en uke sen, og det skyldes da sykdom. Jeg kan jo begynne på første sak. Forrige episode så fortalte jeg jo litt om månelanderen Odysseus, og da han da akkurat kom seg opp til verdensrommet via en Falcon 9. Nå kan jeg jo fortelle litt om hvordan det gikk da, fordi det var ganske eventful, for å si det sånn. Ja, han tok jo en ganske direkte rute til månen, og skulle gå i bane rundt månen litt før han landet da. Og da ble det oppdaget et problem.
Mm.
Så det som viste seg var at laseravstandsmåleren ikke fungerte. Den hadde en egen måler da, til å måle avstanden til månebakken, sant?
Det er litt kritisk.
Mm. Og den trengte han til å lande.
Ja.
Men den funket ikke da, trolig på grunn av at det var en slags safety pin på han, sånn at når de jobbet med fartøyet så skulle ikke den kraftige laseren gå av eller noe sånt da. Men den hadde blitt glemt og tatt ut da.
Den type RBF-pinne som de har latt være igjen da?
Ja.
Tror de?
Ja. Det er noe sånt.
Uff.
Men det som artig da, eller ganske utrolig, at de hadde en annen type, en payload da, med en slags laser på seg også. Så de klarte nemlig å omprogrammere den payloaden og bruke den i stedet.
Det er kult.
På under en time.
På under en time? Så bare fiksa litt, liksom?
Eller på en time.
Ja, ok.
Eller landingen ble utsatt en time.
Mm. Det er jo ikke så galt, da.
Så ja, det var ganske raskt, for det er jo bare helt crazy. Men ja, den lasermåleren fungerte ikke helt like bra, da. Så de landet litt hardt, og knakk et bein.
Mm.
Men alt annet overlevde og gikk helt fint.
Han fungerer fint, han bare står litt skjevt.
Ja, så han står skjevt.
Mm.
Og han falt egentlig litt opp bakken, fordi det ene beinet knakk. Mm. Så han hadde litt flaks der, som står i en 30-graders vinkel, stod det.
Mm.
Og det er vel ja, fra horisontalt, så 60 grader vekk fra der han skulle stått. Og det førte da til ja, litt mindre kraft på solcellene, og antennen fungerte ikke helt som den skulle. Den pekte feil vei. Så ja, de sleit litt med det da, og få ordentlig med data inn. Fordi antennen pekte på en måte litt mot månen, så da spratt signalet av månen.
Ja.
Men disse ingeniørene klarte å på en måte unscramble signalet litt da, når de fant ut av hvordan det ble forvrengt av den spretningen.
Det er gode altså.
Ja, ja. Så de endte opp med å klare å få tak i 50 megabyte av data. Og så vidt jeg forstod, så var det ikke så særlig mange av payloadene som ble påvirket. En ting da som var litt skuffende under landingen, så var det egentlig plan at en ting kalt Eagle Cam skulle bli fyrt ut av Odysseus og ta bilder av Odysseus mens han landet.
Mm.
Den var laget av studenter.
Oh, ja.
Men siden det var så mye problemer og sånt, så skjedde ikke det da.
Nei.
Men den ble fyrt av senere etter det hadde landet, så den ligger 4 meter unna. Men det har enda ikke fått kommet noen bilder av det da.
Av deg.
Ja, noe annet gikk galt da. Men status nå er at de har satt Odysseus i dvale til vente av månenatten da, og krysser fingrene for at den skal overleve de minus 100 gradene som er ventet.
Mm.
Og snakk om månelandere som kan overleve natta. Det gjorde nemlig Slim.
Mm.
JAXA sin månelander da. eller Japan sin månland.
Den som landar lite unormalt.
Den som trillade över på huvudet, ja. Den hade lite sån sidlängsmomentum och trillade över på huvudet när den landade. Men den har sönder mig klart att överleva minus 130 grader Celsius.
Det är gott.
Det är ju sån, det är inte många månlandningsfartyg som överlever det.
Mm.
Och när det tunar in igen då, hört efter vad han hade att säga. Si, då var han då 100 grader i plus. Det var lite så väl varmt andra vägen igen. Men han fick faktiskt gjort någon forskning. För han, ja, för de skulle av igen.
Mm.
Så ja, det var min sak om månelandare. Då kan jo du börja fortälla om det lyseste objektet någonsin observerat.
Yes.
Vad kan det vara?
Det är ju det som kallas en quasar, har de funnit nu.
Ja.
Och den är, ja, det lyseste objektet någonsin observerat på en styrka på cirka 500 biljoner. Det är sol och varlaget.
Åh, oh, okej.
Okay. Hvis de hade stått på sidan av hverandre, så hade det varit 500 biljoner gånger lysere.
Yes.
Og det blev tekniskt sett funnet en tidigare ett par år siden, som var 600 biljoner gånger starkare än solen. Men det var något som hade då de hade bommat på i observeringen där med någon sån magnifisering via galaxer och sånt.
Åh, oh, ja, okej.
Okay. Så egentligen så var han bara 11 biljoner gånger starkare än solen. Därför är detta då den starkaste som har funnits nu.
Hvordan målte du det?
Det är målt med ett X-shooter spectrograph som är i ett teleskop i Atacama-ökenen.
Okay.
Som hette The Very Large Telescope.
Ja, den. Ja.
Det var det som då bestämde att det var det lysaste objektet, för det har gått igenom lite som flera steg. Det blev ju originalt sett för 40 år sedan egentligen. Mm-hmm. Men då var det så relativt låg bildkvalitet att de antog bara var stjärna, siden det var ett så lyst objekt.
Men det är konstant så starkt liksom. Mm. Det är inte ett blink.
Nej, det är konstant. Det är ju den disken runt det svarta hålet som lagar detta då.
Ja.
Men ja, de såg det för 40 år sedan. De trodde det var stjärna. Det gick lite mer tid, lite mer bilder blev tatt. De började med sån machine learning för att analysera bilder.
Mm.
Det är ju baserat på vad de har upptäckt då. Så tidigare så hade de inte upptäckt nog till att skilja sådana starka quasars från bara stjärnor som är närmare, för de ser relativt lika lys ut.
Ja.
Men nyare bilderna har de klart att få till det. Och de fant ut i Australien, Siding Spring Observatory. Där var det de fant ut att det är en quasar.
Okay.
Äntligen. För de han lyser så kraftigt, men när det är så långt väcke så kan det ligga väl liksom.
Ja, då dimmer det av avstånd. Mm. Men jag känner fortsatt inte hur ni ser forskjell på den skärne och den då.
Akkurat det tror jag experter vet bättre.
Okay.
Det har nog med det är ju en spektrograf de brukar, så det är ju de lyslinjerna som kommer.
Att det blir förvrängt av
den sänder ut ett speciellt ljus som stjärnor inte sänder ut, går det för det.
Ja.
Det kan dannas ju något annat. Men i tillägg också, så är det inte bara det lysaste objektet observerat. Det är också det raskast växande svarta hålet observerat.
Oh ja.
Så det är ju alltså quasars är ju svarta hål som basically har fått pre-order pass till buffén. De har havnat mitt i det och de spiser gott.
Yes.
Så den här spiser då tillsvarande en av vår sol en massa till dagen.
Mm.
Det är en sol som försvinner in i det svarta hålet varje dag.
Ärlighet, okej.
Okay. Och det är ju det är den gassen runt här och det är stövet som blir spist och träckt in i det svarta hålet, det roterar och spinner runt och kolliderar i kvarandra sånt, och det är det som lager detta ufattligt starka ljuset.
Ja.
Och denna quasaren har en disk som är 7 lysår i diameter.
Ja.
Som tillsvarar runt 45 000 turer från jorden till solen. För att ha lite sån mänsklig sammanligning.
Mm.
Väldigt stort. Och de tror också att detta hålet är svarta hålet är närmast i den Eddington-gränsen som de kallar det.
Ja, det.
Det är när de spiser så mycket att de skapar så mycket energi att den disken runt blir dyttad väck kraftigare eller lika kraftig som man blir trukket in.
Oh, ja.
Och då
vill det väl vara en maxgräns
då. Då står han mitt I buffén men är mätt ja. På en måte.
Det är bara en
det var inte plats till mer.
En mekanism som stoppar det av sig själv liksom.
Mm. Ja.
Hur långt undan är han? Vet du det?
Det är jag inte säker på. Nej.
Ja, men det är inte frukt på att han kommer till att spisa oss då.
Den kommer inte att spisa oss, nej. Den är så pass långt veke. Ja. Det är lite som en grund att jag inte har sett den än.
Ja, ja.
Ja. Men detta är något de forskar vidare på med ett annat teleskop som de ska bruka. Det heter The Extremely Large Telescope. Väldigt kreativa namn.
Mm.
Och det kikar de vidare på detta för att den har gravitationsegenskaper som utstyr kan brukas till för att analysera. Det är ett väldigt intressant objekt som vi ska följa med på vidare.
Väldigt artigt. Men det var en till sak då, Simon.
Mm.
Som också är langt ut der I verdensrommet.
Yes, det jo også en gammel oppdagelse som de har begynt å se nærmere på.
Ja.
Vår gode James Webb-teleskop, som har skikt på en type 2 supernova, som først ble observert I 1987, hvor han fikk det kreative navnet 1987A. Og den ligger da I The Large Magellanic Cloud.
Ja, det I vår galaxie, da, eller en annen galaxie.
Det I en galaxie.
Okay.
Prøver jeg. Men ja, problemet her også jo at bildene ikke har vært gode nok av det de har tatt. Det analyserer skikkelig, for det de mistenker at det kan være en neutronstjerne som har kommet av denne supernovaen. Og de det ikke ofte man har sett. Eller observert. Hvorfor ikke...
Jeg tror inn at den kom dit, eller at den ble laget av supernovaen.
Supernovaen har produsert den I neutronstjerne.
Den produserte den,
ja. For den supernovaen var så kraftig at altså når det lyset treffes, så kunne du faktisk se den med det blotte øyet.
Mm.
Det litt spennende.
Kunne du se den på dagen?
Det vet jeg ikke. Det tviler jeg litt på.
Det snakk om at hvis Betelgeuse blir en supernova, så kan du se den om dagen.
Ja, men det...
Den I vår galaxie.
Mm. Det hadde vært kult.
Ja.
Men ja, det jo da James Webb nå som senere har sett på denne med det som de kaller en medium resolution spectrograph, som en modus på mid-infrared instrumenter som de har da tatt bilder med og sett nærmere på. Og det de har funnet da ionisert gass I resten av denne supernovaen som kan indikere protoner med høy energi, som igjen da tyder på neutronstjerne, eller kan tyde på en neutronstjerne,
okay.
Sin eksistens.
Men de har ikke observert den direkte, liksom.
Det ikke 100% sikkert at det neutronstjerne heller ennå. De jobber enda med det, de ser på dataen og analyserer det, men det tyder sterkt på at det neutronstjerne.
Men det så mye liksom, gass og greier der, at du ikke får sett tydelig, da?
Jeg tror ikke det at det blokkerer, men det neutronstjerne, de slipper ut så sykt lite stråling.
Åja.
De basically spøkelsestjerner, liksom. Og det jo bare neutroner, det jo protoner og elektroner som har blitt klemt I sammen til neutroner. Neutroner klemt I sammen til, de når det som kalles neutron degeneracy grenser, som de kan ikke klemme sammen mer.
Ja.
Og så stopper han der. Og det jo veldig kult for det. De kan bare ha en masse som sånn cirka 3 ganger til solens masse for å bli neutronstjerner, for hvis de går over det, så det så mye masse at det klemmer sammen og blir til et svart hål.
Ja, sånn.
Så du skal treffe ganske godt der, men de ligger jo der og stråler jo ganske lite egentlig. Eneste måten man har sett dem på tidligere og sånn, via pulsars eller magnetars, mener det kalles.
Okay. Ja.
Hvor pulsars bare at de spinner og sender ut stråling da gjennom de magnetiske polene.
Mm.
Så man kan plukke opp da som en veldig konkret puls. Og magnetars, det bare mye kraftigere magnetfelt. Tusenvis av ganger kraftigere. Så det da sånn vi kan finne dem. Og så, ja, de slipper også litt ut litt x-rays.
Ok. Men hvis vi finner ut at dette en neutronstjerne, så kan vi jo si at via supernovas, så kan neutronstjerner bli til.
Mm.
Det en måte.
Da det jo på seg påvist.
Ja.
Men det er jo ganske mye god teori bak det og sånn, så det, ja, det ganske sikker på det.
Ok. Jeg har en bonusnyhet. Merkur bemerkelsesverdig, lett å se, 24. mars. rett etter solnedgang. Så da har du sjansen.
Da er det bare å gå ut og kikke.
Da er det bare å gå ut og kikke. Ja. Du hørte på Space News med Oskar Arne og Simen Sigvaldsen. Kom tilbake om 2 uker for mer Space News.